Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle fortsatt i topp, mycket tack vare sina unika framgångar i Special Teams. Vill du få tillgång till global specialistvård i toppklass vid en allvarlig sjukdom? Kontakta då oss på Vågen så berättar vi gärna mer om unika försäkringar och deras erbjudande. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara ett topplag i SHL.
Det är landslagsuppehåll och Rögle har ett antal spelare iväg med Tre Kronor för spel i Karjala Tournament. Men bara för att det är landslagsuppehåll innebär inte det att vi ska ha uppehåll med Röglepodden. Här är vi, Daniel Roth, Linus Alin och Mattias Hjelm, och vi har fortsatt massor att prata om. Och fortsatt är det så att vi befinner oss på tre olika adresser. Den ökade smittspridningen i samhället av corona gör att vi vill och tar vårt ansvar i det avseendet. Och framförallt välkommen till dig kära lyssnare. Hoppas att du kommer att bli underhållen på rätt sätt den här blivande timmen, eller vad det nu kan bli för någonting. Det senaste, det mest aktuella just nu, ja, det må vi rikta in oss på juniorsidan nästan, va?
Hallå, Hjelmen!
Så kan man också svara, ja. Hej, hej!
Vi sitter ju så långt ifrån varandra så vi måste ju få säga hej först.
Hej, hej!
Hej! Ja, det senaste på juniorsidan, stoppat spel alltså med träning och matcher.
Ja, inte bara, ja precis, hela verksamheten där på Rögles J20 och J18 stängs ner nu, och det är efter de här skärpta restriktionerna, och det gäller alla föreningar som finns i områden där då lokala restriktioner har skärpts. Så det berör ju väldigt många klubbar, och Rögle är en av dem. Däremot så kan man få fortsätta, om jag tolkar det rätt, bedriva skolverksamhet, och där är då hockeygymnasiet som Rögle har till exempel en del av det. Men juniorerna får alltså varken spela eller träna, och det är ju ett faktum som kan få följdeffekter om nu till exempel Rögle skulle drabbas av mycket skador eller sjukdomar som vi har sett många andra lag drabbas av, så är det ju inte lika lätt att lyfta upp någon underifrån när de underifrån inte i matchform helt enkelt. Just i nuläget med Rögles trupp så påverkar det inte särskilt mycket eftersom man bara har Adam Tambellini på skadelistan, men i ett längre perspektiv så kan det ju bli så. Så det är, ja, jag intervjuar Chris Abbott, Rögles sportchef, om detta och en del annat idag på efter onsdagens träning, och han suckar väl bara lite och sa att det här är ännu en del av det vi måste hantera under det här 2020-året liksom, så det man tänker på det ibland, det börjar högas på rätt mycket för klubbar och föreningar på olika nivåer och saker och ting man måste hantera som man trodde var helt otänkbara för ett år sedan, och det kan inte vara helt lätt att försöka leda en verksamhet framåt i de här tiderna som gäller då sportens värld.
Intressant artikel, jag har läst den, har du också det, Hjelm?
Jag vet inte var man hittar den.
Vi måste ta tag i den.
Ja, nej, men vill du kommentera någonting ytterligare kring det, Daniel?
Nej, det är väl bara att skriva under på det, att den här säsongen sticker ut på vägar som ingen kunde liksom, det går inte, och det är det vi har sagt här också. Det enda vi vet är att vi inte vet. Man vet ingenting. Man ställs inför nya frågeställningar och nya liksom, tolkningar av alla nya verkligheter hela tiden. Så det är väl bara, som jag sagt innan, att vara tacksam så länge liksom det finns en idrott som ens håller på.
Och det blev ju så också för Rögle att de sista matcherna innan det här landslagsuppehållet, dubbelmötet med Luleå, ställdes in på grund av corona. Så det är ju ganska länge sedan nu sedan Rögle faktiskt spelade match, och vi ser en SHL-tabell som är väldigt haltande, där det skiljer många matcher från de som har spelat flest till de som har spelat färst. Jag tror faktiskt det ordet finns. Mm. Borde användas oftare. Men minst matcher då. Och det kommer ju bara öka förmodligen framöver med de här kryckorna som tabellen får hanka sig fram på. Men Rögle har ju ändå en verksamhet igång och är tillbaka i träningen efter några dagars off-ice, va?
Men vi kanske ska börja där nu liksom. Jag intervjuade Cam Abbott häromdagen som då berättade att de följde sin planering när de matcherna mot Luleå i torsdags och lördags blev inställda, så tränade de hårt, tror jag han sa, torsdag, fredag. Sen så gav de spelarna ledigt lördag, söndag, måndag, tisdag. Och därefter så var det planerat sen innan, och den ruckade de liksom inte på. Och sen välkomnade de spelarna tillbaka idag, hade någon slags återsamling. Och som en händelse så var Linus alla in på plats.
Nej!
I en föränderlig värld så är vissa saker än så länge konstanta, och det är den här träningsrapporten.
Ja.
Det känns så bra.
Ja, det känns skit. Vi behöver ha fasta ramar också i livet.
Har coronan fått sitt fäste i Catena Arena ännu, eller håller de stången?
De håller stången, vad det verkar. För att samtliga spelare, förutom då Leon Bristedt, Niklas Hansson och Daniel Saar, som är iväg med Tre Kronor, och Adam Tambellini var på is. Ett litet undantag till är i och för sig Adam Edström. Han var inte heller på is, han var i gymmet, och där enligt rapporterna är det inget allvarligt med honom. Men annars så var alla där. Det betyder också att Moritz Seider och då även för den delen Rögles assisterande tränare Corey Murphy, som jag har uppdrag i tyska landslaget, valde att inte åka iväg på det. Och enligt Chris Abbott så var det liksom ett samstämmigt beslut från då Moritz Seider själv, Detroit och det tyska landslaget. Så därför är Rögle rätt så välbefolkat på träningarna trots att det är uppehåll. Bara tre spelare iväg med sitt landslag.
Det kan ju vara extremt folktomt så här år, som man vet att Erlend Leson sticker med Norges landslag. Det är många sådana landslagsäventyr som detta uppehållet inte ens blir av. Det är väl mest på högsta nivå. Så att det är väl det är mycket som är nya situationer, men detta är väl en att ha i stort sett hela truppen på plats och frisk vid ett uppehåll.
Ja, och jag vet inte om det var följdeffekterna av det som gjorde att det faktiskt var en väldigt bra träning. Det brukar inte vara det efter några dagars uppehåll, men det var förvånansvärt skärpt, och Cam Abbott tyckte det också, för jag hörde när han berömde spelarna efter de avslutande övningarna och skridskoåkningen att han var väldigt nöjd med deras fokus. Så det känns väl som att de har plockat upp stafettpinnen lite där de la ner den innan de här ledighetsdagarna.
Tyckte det var ett intressant spår som han sa när jag intervjuade honom häromdagen om uppehåll. Men en av de mest utnötta klyschorna man har hört ut i jobbet är att liksom, det här uppehållet kommer lägligt för oss. Jag tror aldrig någon har sagt något annat än att ett uppehåll kommer lägligt. Men Camp sa ju det direkt att vi behöver inte det här uppehållet. Det är inget uppehåll vi behöver. Vi är igång, det rullar liksom. När man säger det så brukar man vara liksom lite mentalt nedkörd efter liksom en fysiskt och mentalt ansträngande period. Och vi har inte haft det. Killarna har vunnit matcher, och dessutom har vi inte behövt matcha någon särskilt hårt. Ingen har behövt spela 25 minuter per match. Man har liksom kunnat rulla runt på sin lilla maskin. Så, och det är väl känslan utifrån också, att det var inget lag som gick och sukta efter att det skulle bli paus.
Nej, det var ju lite tråkigt i sig i sammanhanget att vi blev blåsta på den riktiga fighten där mellan Rögle och Luleå, för att se var Rögle, hur långt man har kommit gentemot mot Luleå den här säsongen. Men det är ju bara att acceptera hur det är. Men det hade, ja, det kommer ju vara det lider.
Men Luleå går så fruktansvärt dåligt i hjälmen, eller?
Kära bottengänget från Norrbotten.
Från Norr, ja. Bottengänget från Norr med så dåliga målvakter. Mm. Mm.
Ja. Du är inte rätt varje gång.
Nej. Dessvärre är det ju så.
Men vi gläds med dig när du har det.
Och när jag inte har det.
Vi gläds alltid med dig i alla lägen.
Ja. Men jag tänker så här, om vi återvänder till din träningsrapport, Linus. Så en sån här dag när det är återsamling, då kan man väl inte säga så mycket om kedjor och så, va?
Nej, det är ganska meningslöst att kolla på det med tanke på att man har folk då som Rögle borta både på forwards och backsidan. Utan det kommer en träning på måndag inför Skånederbyt på tisdag som blir högintressant på alla sätt och vis. Dels för att se om Rögle ändrar någonting, se om Adam Tambellini tillbaka i träning då. Och för att det är dagen innan ett derby. Men däremot kan man faktiskt göra andra grejer på en sån träning. Man kan nyhetskolla lite. Jag försökte göra det med Chris Abbott idag. Vi pratar inte bara om juniorer, utan vi pratar även om Ben Smith då, som Rögle har lånat in från Mannheim. Han har ju ett låneavtal som gäller fram till den 24 november, så det är väl bara, ja, det är 20 dagar kvar nu, 3 veckor ungefär innan, precis, innan det går ut. Och då sa Chris Abbott till mig att citat, vi kommer att jobba med Mannheim för att komma fram till hur situationen ser ut med vår säsong och deras säsong. Vi har verkligen gillat att ha Ben här hittills, och hans anpassning har blivit bättre och bättre. Vi skulle älska att ha honom här hela säsongen, slutcitat. Och det finns lite mer och prata om vad gäller honom. För nu är det så att...
Det var vanligt i Amerika i natt.
Ja, det var det.
Det var inte det jag skulle säga.
Det var inte det jag skulle säga. Utan jag skulle säga att vad jag har kunnat läsa mig till på angående den tyska ligan som jag har varit pausad. Så är det att de den 19 november ska ha något slags möte för att komma fram till om de ska starta ligan som de har tänkt. Och det har jag då kunnat läsa mig till via min icke så vassa skoltyska kombinerat med Google Translate.
Att, jag skulle nog säga att det sista var nog det du lutar dig på.
Vet du vad Dorf 4G någon och om är för någonting?
Det har jag full koll på. Alltså by mitt också.
Bra, det ser du. Du sitter någonstans. Trots att man inte tror det. Ja. Men då alltså tyska ligan. Det beslutet kommer ju sannolikt att få en enorm påverkan på hur länge Ben Smith blir kvar i Rögle. Kommer de fram till att de ska igång så är väl säkert Mannheim sugna på att ta tillbaka en av sina bästa spelare, såklart, och ha honom i laget. Skulle de komma fram till att de skjuter fram det ytterligare, då kan det bli tvärtom. Att, och den naturliga delen då är ju helt enkelt att Rögle lånar honom en längre period.
Det borde väl finnas utsikter att låna honom åtminstone en månad till. För vad jag har förstått, så det de ska kommunicera här i november är väl om ligan ska starta runt jul.
Precis.
Så innan jul kommer det inte hända någonting i Tyskland. Om det händer någonting så är det väl runt nyåret.
Är det en självklarhet för Rögle att behålla Ben Smith om möjligheten till det finns?
Det tror jag absolut att det är. Ja, alla liksom, vi har pratat med alla inblandade, Chris Abbott och Cam Abbott, har ju berömt honom väldigt mycket, och jag tycker att han har sett väldigt bra ut de matcherna han har spelat hittills, inte minst för hans tvåvägsspel, stark både liksom i offensiven, men också en gnuggare som vet hur man stänger matcher i viktiga lägen. Hade Rögle fått välja, så tror jag, och de har, om de hade haft pengar till det, så tror jag säkert att de hade direkt idag skrivit ett kontrakt med honom resten av säsongen.
Brasklappen är väl det du var inne på slutet, pengar. Nu vet ju Rögle lite mer om vart det barkar. Inga 500 på läktaren. Det är fortsatt liksom lockdown i stort sett. Och Ben Smith är ju rimligen en av DELs bäst betalda spelare. Så rimligen handlar det väl om en tung summa. Det är ju inte frågan, tror jag, nu gissar jag, att liksom Rögle betalar en liten bit av det liksom, som i vissa fall när klubbar vill göra sig av med något riktigt sänke, så delar man på summan liksom. Här är det väl rimligt att anta att det är Rögle som bär kostnaden för honom. Så det är väl det som är brasklappen, och klubbarna mår inte kanon ekonomiskt.
Tveklöst. Jag har sett flera klubbar som har gått ut och sagt medialt att det finns inte på kartan att man värvar någonting i det här läget. Frågan för Rögle del är väl hur man har fått ihop ekvationen. Jag menar, man var på jakt efter en back, uppenbarligen eftersom man tog in Moritz Seider. Man fick in honom och han har ju varit över förväntan, trots att man hade höga förväntningar på en sån top prospect-talang. Så har han verkligen levererat, och det är ju en spelare som Detroit har kontakterat, och Detroit äger rättigheterna till honom, så det är ju säkert en extremt billig lösning i sammanhanget jämförelsevis med att värva till exempel en spelare som Ben Smith. Så det är om man har liksom frigjort en viss summa för att kunna plocka in den här sista centerplatsen eller inte.
Ja, det är klart, men han Seider är väl här på ett rookie-kontrakt. Han tjänar väl 20 000 i månaden, precis som alla andra rookies. Så den kostnaden är väl försumbar i sammanhanget. Det är klart, om man ska problematisera Ben Smith ytterligare, så är det väl att när man kommer fram till då i slutet på november och ska ta beslutet, ska han vara kvar resten av säsongen, så är det ju fråga om en rätt så stor investering för klubben. En tung kostnad helt enkelt. Och kan man ta den i tider som jag sagt har varit inne på tidigare, med liksom, där man kanske närmar sig spelarna och så här, att det blöder här, vi behöver gå ner i lön exempelvis. Det blir ju lite laddat, då kan ju helt plötsligt någon säga, men har ni råd att ta in en spelare som är skitdyr, så har ni med råd att betala normala löner. Så att den är kanske lite mer komplex, den här situationen, än vad det kan se ut på ytan. Och ni viftar båda två.
Ja, jag vill problematisera ytterligare och fortsätta lite på ditt resonemang där, Daniel. För att om några veckor så vet vi fortfarande inte vad som har hänt i många andra ligor och vilka beslut som har tagits. Har det tagits något beslut om AHL? Det ser inte jättemuntert ut i Schweiz. Det gjorde det i början av säsongen. Då spelade de med flera tusen på läktarna. Nu har de dratt åt den livremmen på liksom innersta knappen där vad gäller publik och restriktioner och så. Vilket medför ett helt annat läge för många klubbar. Och där är det väl, jag har intervjuat Ted Brithén som pratar om att han var orolig om säsongen överhuvudtaget ska kunna spelas färdigt. Om det fortsätter åt samma håll som det var på väg då. Och det har du gjort hittills. Slutklämmen i resonemanget är ju just det att om Ben Smith då skulle vara tillgänglig för Rögle. Om man har pengar, finns det kanske till och med bättre liksom spelare att plocka in. Jag menar, skulle det stå mellan att rent hypotetiskt nu, men ändå tillspetsat resonemang, behålla Ben Smith eller plocka hem Ted Brithén. Det är ju rätt givet vilket spår Rögle hade valt i så fall. Och det beror sig helt på vilka spelare som är tillgängliga.
Jag får lägga till någonting i det här protokollet också, så är väl just det här, pengaproblematiken, gör att jag tror att en spelare som Craig Shearer blir kvar. För det är inte så lätt för någon annan spelare eller någon annan liga eller någon annan klubb att ta in honom. Och allsvenska lagen har ju plockat in NHL-spelare och så att Craig Shearer är petad. Det är en dyr bänkspelare kan man säga, som Rögle tror jag får dras med ganska länge utifrån rådande omständigheter.
Ja, det är ju en fruktansvärt dyr läktarnötter liksom, för de pengarna får man i vanliga fall liksom, kanske en första center. Så det är klart att den är inte optimal den situationen. Och jag vet inte om man ska problematisera ett femte varv. Att,
det
är inte otänkbart. Det här är ju en ren gissning. Liksom. Men att liksom, SHL-klubbarna gemensamt kommer fram till någonting som man säger att de har ju redan tagit i hand på vissa grejer, liksom att det ska för inte skrivas några långa avtal. Man skulle ju kunna komma överens om att liksom, det värvas inte ett skit mer denna säsongen. Nu tar vi varandra i hand och försöker liksom komma i mål helskinnade. Liksom. För det är klart att alla värvningar i detta läget, det kommer ju liksom att skicka signaler. Well, what? Okej. Okay. Rögle har råd att behålla honom. Liksom. Det är mer laddat symboliskt. Tusen gånger mer laddat symboliskt denna säsongen än någon annan säsong.
Men det du var inne på nu, tänker jag så här. Förutsätter inte det att klubbarna har tagit varandra i hand på och förbundet också och kommit överens om att okej, okay, vi stänger ligan. Nu pratade vi om det förra veckan jättemycket så vi ska inte gå in på det ämnet igen. Men jag tänker just det du sa nu. Att de ska komma överens om att okej, okay, nu är det färdigvärvat. Förutsätter inte det en stängd liga?
Klokt inspel igen tycker jag. Jag tror precis som du att det måste väl i så fall gå hand i hand för att tänk de summorna. Ja. Det var en klok synpunkt.
Ja, det är dyrare att, åka ut än att värva sig kvar. Men det är absolut dyrast att värva sig ut.
Jag tror jag har varit inne lite på det resonemanget innan. Det är ju inte direkt så att det kapprustas nu. Det värvas ju ingenting. Det är ju ingen som gör någonting. Som de har. Den sortens liksom, tid är ju där vi är så djupt inne i den här coronakrisen. Så att, det känns inte som att eventuell fartblindheten var ju i somras. Och där får man väl säga, nu pratar vi om att Rögle har liksom, tunga kostnader och svåra beslut. De har ju kapat rätt så rejält i sin lönebudget. De släppte ju några av sina bäst betalda spelare. Och ja, men rent krasst, man har ju inte ersatt sin bästa center och sin överlägset bästa back. Så någonstans har man ju tagit liksom, ekonomiskt sunda beslut längs vägen. Men det är möjligt att liksom, man har... Hur mycket Rögle liksom än har liksom spelat taktiskt och kanske se till att ha luft i påsen och använda nu så kanske det var svårare att pysa ut den liksom, för att det är ett annat läge nu och stämningen är en annan och allting är mycket mer laddat så det är inte kanske lika enkelt nu.
Ja, ska vi gå vidare?
Tycker du?
För när det är landslagsuppehåll så kan vi ju zooma ut.
Tid till eftertanke.
Exakt så. Och jag vet ju att Linus är en man som gillar siffror. Kanske inte röda siffror, men siffror. I allmänhet. Ingen siffra är en andra lik, det är så man säger.
Åtminstone om det har med hockey att göra, annars vet jag inte om han... Eller? Jo.
Det har ni snappat upp.
Om det är svarta siffror på bankkontot så är det nog positivt.
Jag hade ju rätt fel på någon procentsats på, för ett par veckor sedan som var rätt pinsamt. Så räknar jag inte bra på, men siffror tycker jag om ändå när det gäller statistik. Så jag tänker väl att vi kan väl helt enkelt bara plöja igenom lite. Det är läge för lite avstämning. Det har spelats ett gäng matcher. Det är break nu. Och kolla lite var Rögle-spelarna befinner sig vad gäller... Vad gäller de här siffrorna, poäng har de flesta väl, gissar jag, en hyfsad koll på. Men vi kan ändå bara gå igenom vad ska vi säga, 6-7 Rögles interna poängläge hittills. Och det är ju Erik Gellerna som leder den, han har gjort 11 på 11 matcher, 4 mål. Daniel Saar har gjort 10 poäng, sen Dennis Everberg 8. Noterar med Everberg då att han har gjort 7 mål och etta interna skytteligan där också. Simon Ryfors också på 8 poäng. Adam Tambellini på 6. Trots att de bara spelat 3 matcher. De andra då 11. Och sen på 6 poäng står också Leon Bristedt, Olli Palola och Nils Höglander. Reflektera. Varsågoda.
Ja, men lite otippat väl att Gellerna har stuckit iväg på det sättet.
Där är väl som alltid så här i oss några liksom som har överraskat positivt. Cam pratade ju i min intervju om att där finns några som kanske inte riktigt har, som är vana att producera, som inte riktigt har gjort det. Och när de gör det kommer vi bli farliga. Och det är väl rimligt att anta att han syftar på Daniel Saar och Leon Bristet där som har liksom lett det här laget produktionsmässigt i väldigt hög utsträckning. Men som dels inte har fått spela tillsammans och dels inte riktigt har fått till sin produktion. Saar har mest gjort poäng i powerplay till exempel.
Min reflektion också är att jag trodde nog kanske att Nils Höglander skulle ha ytterligare några poäng den här säsongen. Jag tycker man ser att han har växt till sig. Att han är mer vuxen i mycket han gör och kroppsmässigt också. Och sen den andra grejen är ju då att intressant och bra score av Simon Ryfors att ha 8 poäng på de här matcherna. Så det är väl mina reflektioner som tillägg till det Daniel sa.
Ja, men det med Höglander där kan man ju spinna vidare på. För det finns ju, om man tittar på sparkapital Rögle har på sin forwards uppsättning. Jag menar, Höglander har gjort 1 mål. Vi har Olli Palola som har gjort 1 mål. Värvad som den liksom stora målskytten eller en av de absolut största målskyttarna var tanken att han skulle vara i Rögle. Tycker jag ser sparkapital i honom också. Leon Bristet, 2 på 11 matcher. Där finns ju, trots att Rögle ligger där de ligger i tabellen, så är det ju flera spelare som har en väldigt hög grundkapacitet som inte har fått ut den ännu. Och det säger en del. Och Daniel, du var ju helt rätt ute på Saar där. Där finns en intervju ute med honom på hd.se som handlar lite om 3 kronor men också en del om hans start i Rögle. Och han är ju väldigt självkritisk till sitt eget spel och pekar ju själv på det faktumet som du också sa att han har gjort de allra flesta poängen i powerplay.
Det låter som att jag fattar inte om man skulle klara sig utan sånt här premiumabonnemang på HD. Jag vet inte riktigt hur man skulle hantera det.
Det är mer på gång kan jag också avslöja.
Ja, jag vet. Jag vet. Och vi ska inte missa det. Nej, men det är väl bara att understryka och det förstärker väl det som vi har varit inne på tidigare att den här säsongen så här långt har handlat mycket mindre omfattning om stora stjärnor som tar mycket av rampljuset. Det är mycket, mycket mer broderligt fördelat på alla spelare. Det är väldigt många spelare som har tagit ett litet kliv fram istället för liksom 3-4 som har tagit liksom vars 7 elefantkliv.
Att ha det sparkapitalet är ju få lag förunnat skulle jag säga. Får de igång produktionen på de här spelarna också samtidigt som de övriga fortsätter som de har gjort, då blir ju Rögle svårstoppat.
Och det känns ju rätt så rimligt att det kommer att bli så. Men både Saar och Bristet är ju liksom, det finns ju noll frågetecken. Båda är mitt i karriären, liksom 25-26 år. Liksom. De är mitt i karriären och alla vet exakt vad de går för. Det finns ju liksom inte, det är liksom inget gammalt ljus som är på väg att slockna. Så att, det är väl Palola som, det finns också mycket dokumenterad kraft. Men han är ju en annan fas i sin karriär. Där finns inte inga garantier på samma vis skulle jag säga som att liksom Bristet och Saar kommer att checka ut den här säsongen till slut som 2 av de bästa spelarna. Det känns väl väldigt låga odds på det.
Och för att få igång produktionen måste man, vadå? Träffa mål.
Skjuta.
Göra mål.
Och träffa mål framförallt.
Är de bra på det då, Rögle? Jag vet ju att Oskarshamn och Brynäs har en grym effektivitet. Hur är det med Rögle?
De siffrorna har jag faktiskt inte framför mig hjälp, så jag satte mig lite på pottkanten här nu. Däremot så har jag siffror som visar vem av Rögle-spelarna som har flest skott på mål. Och det är ju Erik Tjellina då. Han har skjutit 39 skott på mål på 11 matcher. Och sen 2 är Daniel Saar på 36. Och sen är det ett litet hopp ner till Leon Bristet på 29. Niklas Hansson på 24. Och sen då Olli Palola på 22.
Hansson, 4. Det var en spel. Yep. Det trodde jag aldrig.
det måste ju räknas in ett antal där han flippar pucken mot mål i en powerplay-situation där det kanske inte är, vi tänker, stenhårt slagskott liksom.
Mycket troligt.
Ja, men om man tittar på Bristedt och pratat mycket om i våra intervjuer och sina tankar om sitt eget spel. Jag menar, skjutit nästan 30 skott på mål och två har gått in. Det säger väl också en del att Olli Palola har skjutit 22 på mål och ett har gått in i sammanhanget. Lite så här bonusinformation, men ändå.
Jo, men Bristedt har ju pratat mycket, men jag tycker jag läst i intervjuer både som du och jag har skrivit, Linus, att han har liksom, han ville upp med den där effektiviteten. Han tyckte, när han summerade sin förra säsong, så tyckte han liksom att det var för många skott på för få mål liksom. Så han har ju säkert gått in i den här säsongen med väldigt höga krav på sig själv, att han vill höja. Så det är väl bara att konstatera att så här långt har han liksom snarare kanske sämre effektiviteten för säsongen, säger jag och gissar.
Ska vi plöja vidare i statistik?
Kör!
Läggen. Då har vi tacklingar då. Erlend Lesund, 21 tacklingar. Inte så oväntat att han toppar den statistiken. Sen har vi Anton Bengtsson, 2, 14. Och sen har vi...
14 tacklingar totalt?
Japp.
Alltså, jag fattar mig aldrig på den här statistiken. Då skulle han ha tacklats ungefär en gång per match, så långt.
Ja, på ett ungefär, enligt statistiken.
Jag fattar inte den statistiken. Det är klart att Anton Bengtsson tacklar mer än en gång per match. Eller?
Ja, du...
Ursäkten, det var ett stickspår. Ja, att Erlend Lesund tacklar mest i Rögle, det fattar jag också. Men jag tycker liksom, när man kommer på siffror, vad är det som är utmärkning för tackling? Måste man ta...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.
Fyra skär och skicka någon in i sargen eller något. Jag vet inte. Jag är skeptisk.
Du är skeptisk. Ja, men det ska man vara. Man ska vara kritisk till sån här information också. Mm. Men icke kritisk hittills ska man vara mot Moritz Seiders fysiska spel. För han har delat ut 13 tacklingar på 5 matcher. Och det sticker verkligen ut.
Snygg övergång.
Tack så hemskt mycket. Faktiskt ganska nöjd med den.
Hjälmklass.
Det finaste betyget man kan få ju.
Ja, det är det. Jag menar det.
Och sen har vi då Dennis Ehrenberg också på 13 tacklingar.
Ja, jag sitter här och tar igen mig efter Rots skallning på hela hockeyetablissemangets tacklingsstatistik. Jag vet inte riktigt hur vi ska gå vidare.
Jag kan ta ett kort statistiksvep. Jag vill egentligen bara rikta in det här på perioder. Vet du vilken period som är Rögles bästa?
Jag tänker inte gissa nu. Det kommer bli fel. Jag har tre möjligheter. Det blir bara pinigt om jag gissar rätt på tredje försöket.
Jag tycker att det sammanfattar ganska långt med vad man har sett. Det är första perioden. De är SHLs överlägset bästa första periodslag. De har så här långt faktiskt inte förlorat en enda första period efter 11 matcher. Vunnit 6. Haft oavgjort efter 5. Och förlorat 0 första perioden. Och det summerar väl ganska mycket det som vi pratat om med den här maskinmässiga beteendet. De har ju kommit ut rappa och starka och påkopplade hela vägen. Liksom. Cam sa ju något liknande i min text att det är kanske en match där jag känner att alla inte har liksom varit med på vagnen. Annars så tycker han att... och sen är det klart att det dippar ju då, så att vi där i andra tredje perioden. I andra perioden så är Rögle det åttonde bästa laget. De har vunnit 3, kryssat i 5 och förlorat 3. ganska jämnt. Och i tredje perioden så är man det sjätte bästa laget. Man har vunnit 4, kryssat 4 och förlorat 3. Men känslan är ju att Rögle har... Det är rimligt kanske att det blir sämre. Jag menar, Rögle har ofta haft kanske en ledning med sig in i tredje perioden. Eller åtminstone in i andra. Så det, är man så starka i första perioden så är det väl rimligt att man halkar en bit ner i de andra två.
Ska man tolka det som att Rögle går ut med inställningen låt oss döda den här matchen tidigt nu i match efter match? Eller är det bara att man har kommit ut och varit närvarande mer än andra lag?
Men det här är väl lite om... det här med som spelarna också har pratat om spelsystem, att man vet var man ska vara och man behöver liksom ingen startsträcka. Har man satt det tidigt så spelarna har det i ryggmärgen, så är det ju mycket lättare att få en skjuts in i matcherna, för du behöver inte de här rostiga bytena i början för att komma in i allt och hitta rätt, utan du kan liksom gå ut från start och veta vad du ska ta dig till på isen helt enkelt. Så det tror jag är en faktor i sammanhanget.
Det tror jag. Jag tror ändå att nästan alla lag har lika tydliga liksom arbetsbeskrivningar som Rögle. Så tror jag inte i den mån Rögle har en fördel där, så tror jag det är snarare att de har ett lag som är väldigt intakt från förra säsongen. Att de har satt ut ett lag som kanske har gnuggat på sitt spel i 2-3 säsonger och därigenom är kanske lite längre komna än andra lag och gäller liksom trygghet i sina roller. Annars tror jag liksom att Växjö spelare är lika liksom välupplysta om hur de ska spela, men de har inte fått samma tid att spela ihop sig. Vad sa du, Hjelmen?
Får jag flika in någonting här?
Det får du alltid.
Om vi släpper periodsnacket här. Mm. Ja, det var inte meningen att sätta Linus på potten. Jag trodde att du skulle säga just de siffrorna. Så jag gick in och tittade på detta nu med effektiviteten. Och jag var inte helt snett på det. Inte helt rätt, men inte helt snett heller. Det är Oskarshamn som är det effektivaste laget. På 277 skott på mål så har man gjort 37 mål och har då en effektivitetsprocent på 13,36. HV71 är 2, Brynäs är 3 och Rögle är 4. Man har skjutit 343 skott på mål och gjort 39 mål och har en effektivitetsprocent där på 11,37. Så att man är ganska högt upp där också, Rögle, faktiskt i den ligan. Så nu fick vi de siffrorna, så kan du torka dig och släppa pottan, Linus.
Vad snällt att du räddar mig igen.
Man kan ju också lägga till, jag menar, vi har ju snackat om att liksom, de har ett fantastiskt powerplay Rögle. Liksom, de har väldigt många spelare. Det kan man ju ändå säga så här långt att ja, men det börjar ju bra, men så fruktansvärt bra har det inte varit. De har gjort 12 mål på 11 matcher med tanke på att de är ett lag som har ganska mycket tid i powerplay, så har de i stort sett snittat ett mål per match. Och vissa har de gjort betydligt fler än det, så det har vi hackat lite längs vägen. Och boxplay får man väl säga att det är inte särskilt glimrande. Då ligger de på 9:e plats och släppt in 13. Och de snittar ju mer än ett insläppt mål i boxplay. Så att visst, de har ju fått med all rätt mycket ros. Men det känns ju som att det finns utvecklingspotential här och var.
Mer statistik eller ska vi titta på ligan i sin helhet?
Jag ska bara till sist stänga det jag har snackat om från den här Cam Abbott-intervjun. Jag tycker det var intressant att han snackade om lite antydde liksom att han hyllar inte målvaktsspelet. Liksom. Han pratade om att det har varit stabilt. Men han sa, citat, jag tror att målvakterna är de första att säga att det finns några insläppta mål de känner att de kunde varit skarpare på. Och för att vara... Det är nog det närmaste man kommer intern offentlig kritik. Men att han kritiserar dem, men det är ju ändå det säger väl någonting, eller?
Oh ja.
Tveklöst.
Efter några år med hans retorik så måste man ju säga att det säger ju någonting. Han är inte hur man är där.
Jag kan inte tolka det på annat sätt. Och det är väl en passning till dem också att höja sig själva.
skärp er! Nej, men det är väl, hade han sagt att vårt målvaktsspel har varit felfritt sedan match 1, så hade ju våra 4000 lyssnare tänkt, vad i helvete säger du? Alltså det har ju hackat lite här och var. Det har vi ju varit inne på i den här podden också. Att, det är ju egentligen inga breaking grejer. Det som är breaking är väl att han liksom yppar något som liknar ris. Annars har väl alla sett precis det han säger, att det har raskat in lite puckar här var som kanske borde ha räddats.
Nu skulle ju vi kunna ha fel som sitter och pratar om det här, men ni, tusentals lyssnare, ni har ju inte fel och ni har ju sett det här. Så, nej men visst, absolut Daniel, jag instämmer i det riset, även om han kanske inte vill dra det för långt, Cam Abbott.
Mm. Och kan ni med oss statistiken? Ska vi gå vidare?
Du har mer alltså.
Om det är intressant. Jag börjar gäst här borta. Nej, jag skojar bara.
Ja, lite intressant är det. Jag kan plöja igenom det. Vi behöver inte orda så mycket om det. Men jag tycker ändå att det säger någonting om man tittar på blockade skott till exempel. Att Niklas Hansson är etta i den statistikkolumnen.
Hur många skott har han blockat då?
17. Och han är då 6 skott före Allan Eslund som är 2 på 11. Jag går raskt vidare och säger att i plus minus statistiken så är Erik Jelena 1, han är plus 9. 2 är
Taylor. Det är bra.
Det är väldigt bra. Ja.
Det måste han ligga i topp i hela ligan på väl, eller?
Det kan jag kolla lite snabbt här om du vill det, för att det borde han verkligen göra, eller i alla fall vara uppe och nosa. Han är etta i ligan på den statistiken, plus 9. Carter Camper i Leksand är 2 plus 8.
Han har ju spelat en 53 minuter per match också, så det är ännu mer imponerande.
Ja, men Jenny är där. Etta plus 9, Mattsson 2 plus 6, Brady Ferguson 3 plus 5. Ferguson har varit inne.
Det är bra. Det är ju liksom med tanke på, han har vi ju kastat lite hundskit åt, eller ifrågasatt, eller man ska säga.
Men han fick ett ben senast, vi pratade om honom, va?
Jag fick han.
Ni ville ha intressant statistik och jag serverar det här på ett silverfat till er. Varsågoda.
Ja, men Ferguson
har precis som Taylor Madsen bara varit inne på 2 baklängesmål i 5-5. Och sen då kan vi bara nämna att därefter kommer Moritz Seider och Dennis Everberg som har plus 4, båda 2. Och i botten av den statistikkolumnen där är ett gäng spelare som har minus 1 och Daniel Saar enda spelare på minus 2. Också för att återknyta till hans kritik som har delat ut till sig själv angående spelet 5-5 då, som man kan applicera till det.
Det är därför, det förstår jag. Det är ju rimligt att vara självkritisk. Han ska ju verkligen inte ha minus 2. Han ska ju vara en av de som har bäst plus minus i det här laget. Basta!
Sista punkten. Istid. Vem spelar mest tror ni i Rögle?
Galinas eller Hansson?
Det stämmer. Galinas etta på 21 minuter och 42 sekunder i snitt. Och sen så är Niklas Hansson 2 och Moritz Seider har faktiskt seglat upp där på en tredje plats.
Oj. Sen kommer Anton Bengtsen.
Sen kommer Samuel Jonsson.
Sen.
Sen kommer Lukas Ekeståhl Jonsson.
Det är bara backar som har istid.
Ekeståhl Jonsson.
Mm. Ja. Intressant.
Nu var det bara backar här, men vi kan väl ta för efter Ekeståhl Jonsson kommer den forward som spelar mest och det är faktiskt Leon Bristedt. På 17 minuter 41 sekunder. Så nu har jag öst allt jag hade ur min statistiklåda för idag.
Det är ju lite färre backar också än forwards.
Ja, och på det temat vill jag säga att känslan är ju att förra säsongen spelar Rögle i mycket högre utsträckning på 7 backar. Att man rullade på 7 backar. Det såg rörigt och virrigt ut, eller rörigt ut liksom, hur de delade på de här minuterna. Ja, har man ju mycket, denna hösten har man ju så här långt spelat nästan konsekvent på 6 backar, vilket då har drabbat Samuel Johansson som har suttit utanför och inte fått ett enda byte i många matcher. Och det gör ju när 6 backar ska dela på tiden, så det är rimligt att de ligger i topp på denna, framförallt när man har
rullat ganska mycket på fyra kedjor också och inte behövt spela de bästa stenhårt.
Då så lämnar vi statistikhörnan. Det kommer ju en annan hörna här vad det lider i podden. Och titta på ligan i
kommer
sin
helhet. Pudel alltså?
Apropå hundar. Det är mycket hundsnack i det här. Ska du pudla också? Vi snackar ju om hundskit och hundben och nu blir det pudlar också. Mm. Men inte riktigt än va? Först ska vi bara säga någonting om tabellen i sin helhet. Jag sa ju att den går på kryckor och kommer förmodligen att göra det. Och kanske gå en krycka av också så blir det ännu mer halt. Och sen blir det artros och hela faderullan på tabellen.
En gammal strut.
Ja, svårt då. Svårt att lokalisera, lätt vid första anblicken börja titta, jaha, ser ut så här, oj vad dåligt de har gått, oj vad bra de har gått. Och sen behöver man ju faktiskt gå in och nagelfara där lite närmare för att se, vänta nu, hur många matcher har det här laget, hur många matcher har det laget, för att få någon slags rättvis bild över det hela. Men några tendenser kanske vi kan dra i alla fall i vårt poddsnack. Vad ser ni för trender?
De har väl skärpt till sig i Småland i alla fall. Växjö var ju sorgligt, både dåligt och tråkigt för säsongen. Det känns som de har shapat upp sig och vinner lite fler matcher. Oskarshamn är ju en skithäftig överraskning. Bara full gas gasar förbi alla. De två tycker jag är stora överraskningar. Malmö har sett en hel del. Det ser inte bra ut. Det är vi inte ensamma om att flagga. För inför säsongen, jag tycker att de ser otroligt tunna ut. De har otroligt svårt att göra mål. Det hackar överallt.
En kommentar där, Daniel, kring Oskarshamn. Jag har inte sett dem så förtvivlat mycket, men när Martin Filander nu tagit över, har han tagit bort det här mycket speciella kännetecknet hos Oskarshamn, att man kunde spela från eget sarghörn in framför eget mål när man är under press. Är de mycket udda passningarna bortplockade nu? Vet ni det?
Det har jag nog sett dem lite för lite för att ge mig på någon spelmässig analys. Jag har bara sett mycket liksom highlights och kortare sekvenser. Så att, jag sa nog pass på det.
Väldigt bra effektivitet där. Väldigt bra i powerplay i Oskarshamn. Och gör det väldigt, väldigt bra. 7 segrar på 11 matcher. 21 poäng, 5 i tabellen. Växjö lyft sig. HV71 är väl också på gång uppåt som du nämnde med Smålandslagen.
Jag vet inte, man ska bara dra sitt småländska resonemang i mål, så är väl inte samma eld i röven på HV kan man väl säga. De har ju släppt in 47 mål, vilket är mest av alla i hela SHL. De har ju förtvivlat svårt att lyfta. De har plockat 4-3 poäng och så långt på 13 matcher. Jag tycker det ser ut som de har hittat en riktig sån här loser och de kan förlora precis vad som helst. Sen är det ett gäng som går lite upp och lite ner och några som ser väntat starka ut.
Frölunda i topp. Vänta. Två matcher mer spelare än det jag menar än Rögle som är tvåa.
Sen är ju jävusk skrällat Luleå och hänger på där uppe. De har ändå tagit 22 poäng.
Ja, och bara spelat 10 matcher dessutom. Det får vi inte glömma.
Nej, det är...
Örebro är ju trea däremellan. 13 matcher också som Frölunda.
Mm.
Ja, botten. Linköping har bara spelat 8 matcher. Och där vet vi ju faktiskt väldigt lite av vad de kommer att kunna... Ja, de har inte fått ut det. Man kanske trodde av det materialet på förhand eftersom de har förstärkt inför den här säsongen. Men sen kom ju coronautbrottet och de har ju varit väldigt drabbat av det. Så där får man väl nästan vänta lite till med att bedöma Linköping om de är så här dåliga som det ser ut i tabellen eller om de får fart på grejerna.
Mm.
Djurgården är oväntat långt ner också. Brynäs är väl inte så oväntat kanske att de är där på andra nedre hälften. Leksand, ja, någonstans i mitten går kanske skapligt ändå va? Färjestad sämre än väntat fortfarande.
Mm. Så är det.
Ja, bara jag. Och är du någonstans i det här Linus? Du hänger med bara.
Jag är trött efter mitt långa statistik.
Det är okej. Okay. Det är okej.
Okay. Han är hjälm, han är faktiskt valpen i sammanhanget så.
Jag hoppas att ingen av oss är någon sån här alfahan i alla fall. Fast nej. Det är väl vargar som är det, va?
Jag vet inte, du är en riktig kokospaniel. Nej, skallar inte en människa längre.
Nej, exakt. Jag är riktigt sitter där bara och ja, vad säger man? Ser söt ut i mina ögon.
Precis.
Ja. Men nåväl, vi har ju en punkt kvar här nu. Nu får vi tagga igång här nu. För nu är det den historiska hörnan. Och nu vill vi höra en stor, stor pudel här. Vad vill vi inte det, Linus?
Jo, jag har också fått en släng av sleven i min mailkorg. Trots att jag inte var inblandad.
Det börjar rassla redan förra onsdagskvällen. Legendarer som Hasse Mortensson och andra som har knappt missat en match sedan 63 börjar skicka mail. Det är gemensamt för alla som har mejlat är väl att de är inga valpar direkt. Det är gammelhundarna som har hört av sig. Jag sa ju att vi bara kom fram till att det var 5 checker i Rögle genom tiderna. Jag är rädd att vi får addera något namn till listan. Och felet är helt och hållet mitt. När mannen stod inte med på bland checkerna i Rögle. Men det är många som har hört av sig och meddelat att jag har glömt Vladimir Zabrodski som var i Rögle på 60-talet tror jag det var. Och han hade även sin son Jan Zabrodski. Så att händerna upp jag missade honom helt. Jag tänkte jag skulle läsa bara kort för det är många som faktiskt har skrivit liksom en hel del, alltså skrivit målande om den här Zabrodskis tid i Rögle. Så på något vis så känns det som att det var väl inte så vanligt liksom tjeckiska avhoppare på den tiden. Så det är många som han verkar ha gjort liksom intryck på den äldre generationen. Jag har bland annat fått ett mejl från en gammal kollega som heter Jonas Nilsson som har skrivit att han tycker om mina historiska tillbakablickar och han har läst allt om Rögle i HD sedan 66.
Oj, förlåt att jag skrattar lite men det är ju faktiskt högst anmärkningsvärt.
Men han skriver så här, under den första storhetstiden med bland annat spel i högsta serien 66-69 fanns 2 tjecker i Rögle som du inte nämnde den senaste podden. Vladimir Zabrodski som gick bort i våras, 97 år gammal, var tränare under 3 säsonger. Han var 2-faldig världsmästare för Tjeckoslovakien som spelare i slutet av 40-talet och dessutom framstående i tennis med spel i Davis Cup. 1965 hoppade han och familjen av och kom till Sverige. Han började som tränare för Leksand och flyttade 2 år senare till Rögle. Men efter vad jag förstår bosatte sig familjen Zabrodski i Helsingborg. Sönerna Jan och Vladimir Junior spelade också ishockey och tennis i Rögle där han gjorde en hel match för högsta serien och Vladimir i Göta i Helsingborg. I min ägo har jag ett 50 år gammalt vykort som Jan skickade till min far från Davos där Rögle deltog i Spengler Cup. Och det gick bra i turneringen kan du tro. Enligt Jan vann Rögle över Finland med 1-0. Det kan ju knappast ha varit A-landslaget. Över Schweiz med 6-4. Sen skrev han att 1970 flyttade familjen Zabrodski vidare till Stockholm och Djurgården där både Vladimir och Jan var verksamma. Men så småningom satsade Jan helt på tennis och blev en av de bästa i Sverige. Så hör ni, en Rögle-spelare som även har spelat Davis Cup i tennis. Kanske inte är för sent för Bristedt att slå sig in i DC-laget.
Då fick vi nästan en sån här semihälsning, en liten härlig berättelse på köpet. Det var kanske bra att du missade honom förra veckan.
Precis, visst var det häftigt?
Ska vi därmed säga att den tjeckiska listan i Rögle var 7 namn lång?
Jag ska lägga till en liten slamkrypare som jag faktiskt visste om förra veckan, men jag nämnde inte honom. Men Rögle hade en tjeckisk talang i sitt juniorlag som jag tror var född 75 som heter Peter Leska som spåddes en lysande framtid men som var här en kort sväng under juniortiden men sen försvann iväg men han har aldrig spelat i A-laget vad jag vet så att han får inte vara med i det här gänget Men idag ska vi prata om norrmän. Hur många norrmän har varit i Rögle genom tiderna, Mattias igen?
Alltså, är det ens lönt att gissa nu? För du kanske får göra någon uppdatering här sen nästa vecka.
Bara gissa. Linus, hur många?
Ja, 7 säger jag.
Säger jag 9 säger jag då.
Ja, vi ska lyssna på Mattias igen. Det är han som är experten. 7 stycken. Den norrman som har tillbringat flest säsonger i A-laget har varit där i 5 säsonger. Och han vet inte vem det är. Han var verksam 2000-2005. Elinus kanske vet.
Verksam 20...
En center, lite så saktfärdig center får man nog ändå säga. Tystlåten...
Ja, det ringer ju klockan.
Det är jag här då, men det här borde man, namnet borde man känna igen, tänker jag.
Han heter Tom Hammerstad och han spelade i togs upp via juniorerna och gjorde någon säsong i var med Rögle och spelade i Allsvenskan. Sen försvann han 2004-2005 till Borås. Truska på lite hemma i Norge i Manglerud och Lörenskog innan han la grickorna på hyllan 2008-2009. Så det var Tom Hammerstads. Han är 37 år gammal idag. Sen har vi några som har varit i Rögle i 2 säsonger. Den största får man väl då säga är historiskt. Det är väl Björn Elvenäs som gjorde många säsonger i Malmö FF som hette på den tiden som spelare. Men kom sen till Rögle och var framförallt en uppskattad ledare långt före min tid. Men hans namn nämns fortfarande med liksom största respekt och bidrog väl till den kultur som har genomsyrat klubben i många år. Och framförallt gav han väl klubben 2 av sina de största spelare, Roger och Stefan Elvenäs. Även tredje bror Tord var med under ett antal år. Den andra som man kan nämna som är lite på samma tema är väl Dan Tangnes som hade en mycket blygsam karriär som spelare och tillhörde A-laget 97-99. Han kom ju hit, kom ju från Norge till att gå hockeygymnasiet och bodde här, tog sig upp i A-laget. Jag minns faktiskt när han tog sina stapplande steg där. Det har blivit en idag ett av Europas bästa liksom, coachjobb nere i Schweiz och blivit en fantastisk ledare. Men i ärlighetens namn var det väl ingen större spelare. Han tog sig, liksom inte, in i, direkt i, och gjorde något avtryck i Rögle på A-lagsnivå i Division 1. Försvann vidare till, gjorde en säsong i Lillehammer. Sen kom han tillbaka och spelade 4 år i Jonstorp innan han blev tränare. Sen har vi några som vi ska svepa förbi lite snabbare som var här så länge. Vi har en forward som var med och gick upp i SHL och lite sen 2008-2009 eller våren 2008. Kommer du ihåg vem det var, Linus?
Det var han med frillan ju.
Exakt, han har lite tjeckisk frilla.
Lorentzen.
Exakt, vindsnabb ytterforward. Mycket sympatisk pojk, minns jag. Han var här 2007-2009. Hängde med dem som gjorde en säsong i Elitsen faktiskt. Sen försvann han hem till Stavanger Oilers och spelade där 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 säsonger. Han slutade i grillorna på hyllan 2019 efter 10 raka säsonger i Stavanger Oilers.
Oj, hur gammal var han när han slutade, sa du det?
2019 slutade han och han är född 83. Så får du göra matten själv, statistikpojken.
En lång karriär, härligt.
Och förnamnet var? Vad hette han i förnamn?
Peter Lorentzen.
Peter.
37 år gammal idag.
Ja.
Den sista... Nej, sen har vi 2... ska vi också bara nämna Kalle Sparberg Olsen. Var ju med lite i A-laget förra säsongen. Gjorde något inhopp. Har försvunnit iväg till Vålerenga nu. Då. Han har spelat 9 matcher och gjort 8 poäng. Sen har vi 2 backar kvar. Den ena är i laget just nu. Kanske du har koll på Hjelm.
Ellen Lesund och den andra backen är Alexander Bonsaxen.
Snyggt!
Majelman.
Alexander Bonsaxen kom till Rögle från Modo. Gjorde en säsong med Rögle 11-12 i Allsvenskan. Var med och gick upp i Elitsen och spelade med Rögle 12-13. När det gick helt åt skogen. Han hade hisnande minus 19 i plus minus statistik efter när grundserien var slut. Men det har gått ganska bra för Bonsaxen. Försvann, gjorde två säsonger i Vålerengen, sen drog han till Finland och där har han mestadels stått kvar. Två säsonger i Tappara, blev en säsong i Iserlon i DEL. Sen är han numera i Koko, som spelar då i liga i Finland. Där han faktiskt är lagkapten nu för andra säsongen i rad. Spelat 10 matcher, gjort en ass. Så att den karriären lever fortfarande. Han är idag 33 år gammal.
Då kan vi konstatera att Espen Knutsen inte har spelat i Rögle.
Det kan vi vara helt överens om.
Shampoo?
Shampoo? Är du igenom listan nu?
Ja, det är klart. Ja.
Bra, tack för Norge.
Tack själv.
Tack, tänk så har du missat någon norrman nu.
Vad sa du, Linus?
Tänk så har du missat någon norrman nu. Då kommer de ja. Bara sprängas. De hade inga norsk tränare eller något sånt som du har bommat nu då.
Nej, det här är ju
lite farligt. Jo, vet du vem jag har missat? Som jag ser honom.
Nej.
Saved by the Bell. Han har ju faktiskt tänkt på hela tiden. Jag ska bara se
ifall ni har... Du har tänkt på honom hela tiden men missat honom.
Det är ju 8 stycken. För det är, ni har ju missat en målvakt.
Lars Wolden.
Åh, vilken tur att du kom på den. Då hade du ju blivit helt mosad i mejlen.
Nej, folk hade... Eftersom de flesta inte har så mycket till övers från det där laget i syd. Så hade de sagt, det var för väl att du glömde han som flyttade till Malmö. Men det var i några sådana baktankar har jag inte alls här. Han spelade, gjorde ett antal säsonger med Rögle, var med och gick upp i SHL. Gjorde en rätt fin resa ändå får man säga. Från allsvensk målvakt och hängde på upp och gjorde en säsong i SHL. Sen försvann han iväg till en säsong i Tjeckien som han spelat i började i Panton, blev uppkallad till Malmö och gör nu sin tredje säsong i Malmö Red också. Faktiskt stått en del matcher den här säsongen.
Ja. Jag tycker att du ska lägga in.
Ser ni att jag sitter och skakar och ser lite svettig ut så är det för att jag hittade Wolden och inte ens kommer på ursäkt och säga att det var meningen.
Vi gör en uppdatering nästa vecka tycker jag och ser om det stämde den här gången.
Det är väl bra att vi håller igång den äldre generationen, att de håller igång sina datorfingrar i pandemins tid. Och dessutom är det kul för mejl också, så jag har fått många trevliga mejl. Många trevliga mejl måste jag säga. Och vi har många trevliga läsare eller lyssnare till den här podden.
Nästa vecka ska vi gå igenom kanadensare. Alltså, vi har kört 8 timmars program.
Ja, han sparade gott alltså till sist. Och sen kör han det helt själv, det programmet, Daniel Roth.
Mm. Nej, tack.
Ja, väl. Då återstår vi egentligen bara att tacka vår samarbetspartner.
Bra, Hjelm! Vågen Försäkringsbyrå, tackar vi.
Ja. Och så tackar vi såklart er. Ni ska ha det största tacket.
Och så... Ja, och Linus.
Ni så... exakt ni. Det är bara er jag pratar med. Mm. Hoppas ni har fått ut någonting av den här sändningen. Det här avsnittet. Och så tar vi nya tag om en vecka. Hej till dess.
Hej!
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill.
Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.